Hej och välkomna till Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag pratar vi med Esteban Vega, fullstackutvecklare på SPP, om VI, utvecklingsverktyg och kommandoradsinterface. Hej Esteban och välkommen till podden, vad roligt att du kunde vara med.
Tack.
Vi sitter här på SPP. Du har jobbat här i kanske 3 månader?
Nej. Mm.
Eller?
Ja, det blir snart 3 månader.
Ja. Det var lite speciellt när du började, för som alltid när det kommer en ny utvecklare till gruppen så tittar man lite över axeln, vad är det där för en, vad kan han? Och så märkte jag att du höll på med massa märkliga kortkommandon när du skrev kod, och då tänkte jag, vad håller han på med?
Mm.
Och sen råkade jag snegla på din skärm och så såg jag att du hade en VIM-tutorial, eller VI.
Stämmer bra.
Och då blev jag jättenyfiken. Vem använder vi 2019? Berätta.
Jo, jag började med det på min förra anställning. Det är då jag började använda det på riktigt. Jag har bara tidigare testat och aldrig riktigt kommit över tröskeln. Det är så svårt att lära sig, tycker de flesta, och jag håller med. Men när du väl har börjat använda det och ser nyttan i att du lär dig en uppsättning av kommandon som du kan återanvända på flera ställen, olika editorer, så blir det väldigt kraftfullt.
Mm. Och de som inte vet vad VI är, från början så tror jag att det var en textredigerare i Unix, typ en av ursprungstextredigerarna. Och på den tiden fanns det inte piltangenter, så det var kortkommandon som gällde för att...
Precis.
Och jag tror att den mest frågade frågan på Stack Overflow är, vad är kortkommandot för att komma ut ur VI? Men vad är syftet med de här kortkommandorna? Det är att man ska bli snabbare på att redigera text.
Ja, egentligen. Det är att du ska kunna göra alla typer av kommandon eller saker som du behöver musen till skulle du kunna göra via tangentbordet.
Mm.
Egentligen skulle du kunna klara det genom att ha dina fingrar på home row. Och egentligen inte behöva förflytta dig så mycket till musen. Utan då blir du lite mer snabbare helt enkelt. Och det känns också bli mer ergonomiskt, känner jag.
Nu sa du något intressant. Home row.
Mm. Det är att du har, vet du, fingrarna på den här mellersta raden där de börjar på höga sidan, då är det JK, så kommer jag inte ihåg resten. Och vänstra handen har du då på...
AST. Eller nej, det kanske är...
Nej.
Ja, mellersta raden på tangentbordet.
Precis. Det brukar man också känna som att det finns en liten upphöjd liten kant på just de tangenterna där man börjar. Så då vet man direkt, då hittar man sin placering. Och då behöver man inte kolla längre. Och så själva, både navigering och många kommandon utgår ju från home row. Så att du ska inte slippa behöva flytta så mycket på fingrarna.
Just det. Och det, för du sitter inte i VI, i programmet VI.
Nej.
Utan du sitter i...
Jag sitter i Visual Code.
Ja.
Med ett tillägg för att ta emot VIM-kommandon.
Mm.
Och det kan jag också göra i andra editorer. Till exempel i Visual Studio har jag också en VIM-tillägg.
Mm.
Och då kan jag återvända det jag lärt mig och navigera på det sättet.
Och det är, det är inte så att det finns dialekter av VI, så att det är lite annorlunda som, jag tänker med regex, då är det lite annorlunda i JavaScript, lite annorlunda i C#.
Nej, det som brukar oftast krångla, det är när det krockar med editons inbyggda kortkommandon. Visual Studio har ju en mängd olika. Så då får man ju på något sätt hitta en bra kombination av hur mycket VIM vill man köra kontra det som är inbyggt i editorn.
Och hur tycker du att, har du märkt någon skillnad sen du började med det här, eller är du fortfarande i inlärningsstadiet?
Jag har fortfarande mycket kvar att lära mig.
Mm.
Men jag blir så pass produktiv att jag märker skillnad. Ja.
Och du hade använt något tutorial för att komma igång med det här.
Mm. Precis, det finns en editor som heter Onny. Som är påminner om Visual Code, men allt från typ navigering i Solution Explorer eller vad man ska kalla det, i filfönstret, sker via BIM-kommandon. Så är det verkligen, om man tänker sig att tillägget i Visual Code har tagit helt över editorn, så funkar Onny. Så.
Just det. Vi får lägga till länkar till allt det här i show notes.
Ja.
Jag gjorde någon liknande resa i början av 2000-talet när jag pluggade med Dvorak layout. Och för er som inte vet vad Dvorak är, standarduppsättningen som man har på tangentbord heter QWERTY. Och det är helt enkelt hur tangenterna ligger på tangentbordet. Och historien bakom QWERTY, kommer från skrivmaskiner där man hade de här armarna som flög upp och liksom tryckte till färg på pappret.
Just det.
Så QWERTY är optimerat så att det blir liksom varannan, från varannan sida hela tiden, så att de inte hakar i varandra och fastnar. Så det är därför QWERTY ser ut som den gör. Och det har ju noll relevans när man sitter med en dator.
Mm-hmm.
Och utifrån det så finns ju den här Dvorak-layouten. Och den tragglade jag med säkert 2 månader innan jag gav upp. För att det sales-pitchen för Dvorak var samma sak, att man skulle bli mer produktiv. Att den är liksom ergonomiskt optimerad så att man blir mycket snabbare. Men det tog sån tid att komma upp i hastighet, så jag gav upp. De flesta, jag tror att vi var kanske 10 stycken som försökte se på det där, och jag tror att det bara var en som härdade ut. Så det, ja, har du provat Dvorak någon gång?
Nej, men jag har läst om det, att det också skulle på något sätt skulle bli lite mer produktiv. Men jag har inte kommit till den punkten än. Ja.
Men den här editorn som du pratade om, den hette
Onny.
Är det en ren texteditor, eller är det liksom en kodeditor?
Jag skulle säga att den är mer som en IDE, alltså en precis som Visual Code, att utöver bara texteditering så har du också stöd för Git plugin. Och ju själva just att du ser projektstrukturen, allt det ingår i det, fast allt sköts då via VIM-kommandon. Så det.
Men
det påminner väldigt mycket om Visual Code.
Men alternativet är annars att installera en plugin till VS Code.
Precis.
För det är en ganska ny, om man tänker sig spektrat från Notepad längst till vänster och Visual Studio 2017 längst till höger. Så har det kommit massor med redigerare, vad man ska kalla dem, i mitten. De är liksom inte ett full-blown IDE som Visual Studio.
Nej.
Men de är inte heller bara en textredigerare som Notepad. Jag tror att det var Sublime Text som var först att liksom vara en text, i grund och botten en textredigerare, men sen kunde man bygga på den med väldigt mycket plugins och liksom få nästan ett IDE. Och sen var det väldigt många som kom. Det fanns GitHub hade en som hette Atom. Det fanns,
jag tror att Adobe hade också något som hette Brackets.
Brackets, den var väldigt bra. Men sen kom Visual Studio Code ur ingenstans och bara körde om allt och alla. Och i dagsläget känns det som att de har vunnit det här. Det är liksom, alla andra ligger på en lång andra plats.
Ja, och jag försökte tänka på, när var det den verkligen slog igenom? Vad var det som gjorde den så väl använd nu? Och jag vet inte om det är, kan det vara med Angular, alltså nya Angular, kan det vara med att, alltså hur TypeScript har vuxit, och Jag vet inte.
Ja, för... För om man ser på de tre, VS Code, Atom och Bracket, de var ju extremt snarlika alla tre. Alla tre körde ju på Electron och var liksom textredigerare med ett plugin-system. Och jag undrar om det inte de här pluginen som eftersom de hade Microsoft bakom sig kunde lansera en helt annan klass på pluginer. Och jag undrar lite vad det här har gjort med företag som JetBrains till exempel. De har ju IDEs för allt möjligt. De har ju PyChar för Python. De har
WebStorm.
WebStorm. Ja, men precis, WebStorm. Det känns som att Microsoft har typ ätit upp deras kaka. För allt man kan få från WebStorm kan man få från VS Code gratis.
Ja, och sen nu också med .NET Core. Måste säga att det verkligen har... nu räcker det med Visual Code. Alltså det stödet för cross-platform gör att du kan ju debugga direkt i VS Code. Och du behöver inte starta upp något som känns slöare som Visual Studio Professional för att få igång samma sak. Utan.
Överlag så känns det att hela utvecklings workflowet går från den här jättemonoliten Visual Studio 2017 där allting jackar in och liksom allting ska skötas i Visual Studio till att ha mer diskreta komponenter. Som just VS Code och som du sa .NET Core som är, det är ju extremt CLI-baserat.
Precis.
Hur tycker du att det jobbar med det?
Jag tycker det funkar väldigt bra faktiskt. Jag är nästan förvånad hur smidigt det var att sätta igång ett första projekt, dels via CLI. Men sen också tänkte jag, okej, hur får man till debugging? Det var den delen jag var lite orolig över. Eftersom det funkar så bra i Visual Studio, den vanliga versionen. Men det var förvånansvärt väldigt smidigt. Jag tror att de har jobbat väldigt mycket på det. Så att tröskeln in till att börja med Code i kombination med Core ska vara så smidigt som möjligt.
Vi började med att prata om VI. Och jag undrar, hur upptäckte du det?
Jag tror att det var första gången jag provade på Git och jag skulle göra en commit. Man skriver sitt meddelande då eller om man skriver Git commit så startas då en editor då i Vim. Då ska du skriva ditt meddelande och sen ska man hoppa ur det. Och det är nog den frågan som du sa där på Stack Overflow som tror många stöter på. Hur hoppar man ur den här editorn? Jag hade sedan tidigare bara jobbat med Nano i Unix-miljöer och den är väldigt enkel för nybörjare som är Windows-vana. Men Vim är något helt annat om man inte är van. Så det var första kontakten. Det var via Git.
Ja, precis. Exakt. Det minns jag också. Att man snabbt lärde sig att det fanns den här streck M-flaggan så att man bara kunde skriva sitt commit-meddelande.
Exakt.
Men då, okej, då märkte du att aha, det här är någonting. Och då, var det då du hittade det här Orni, eller?
Nej, det här var då när jag jobbade på Expressen. Det var första jobbet jag började jobba med Unix-miljöer. Jag hade sedan tidigare bara jobbat med Windows-applikationer och både webb och klienter. Men på Expressen var folk väldigt Unix-vana och väldigt duktiga på att sitta i terminalen och jobba. Så där, det är första gången jag såg hur produktiv man kan vara genom att jobba i Vim. Eller terminal för den delen.
Så då hade du någon som du kunde använda som bollplank eller mentor? Som... som satt med det, så att du liksom fick se det in action.
Precis, jag blev mer inspirerad. Jag fick aldrig någon möjlighet att lära mig det själv, kände jag, för att jag kände att jag har så mycket att lära mig. Men jag såg verkligen hur folk hur utan en stor sån här Visual Studio med alla all batteries included kunde göra så mycket i en terminal. Det var imponerande.
Ja, precis som vi pratade om tidigare, att man börjar röra sig mot det här mer modulära, att man plockar det bästa från allting och plockar ihop sin egen utvecklingsmiljö. Så håller Unix, Linux-världen också på att sippra in i Windows-utveckling.
Mm.
Bara det faktumet att .NET Core, jag vet inte om det är liksom CLI first, men det har ju en extremt stark CLI-sida.
Mm.
Tittar man på alla tutorials som går igenom det, så är det liksom, ja, men du använder ditt CLI och skriver de här kommandorna. Det är inte file new project längre.
Nej.
Och det tycker jag är spännande. För det är som du säger, jag tycker det är mycket mer produktivt när man väl har kommit igång med det. Vad använder du för terminal?
På Windows brukar jag oftast använda något som heter ConEmu, som jag tror i botten använder sig av MingWin, tror jag det är.
Just det.
Någon sorts emulering av Unix-miljön, fast det är väldigt så här avskalat läge. Så då kan du göra vanliga, som när man listar en katalog, då kan du köra då direkt LS istället för att skriva dir och sånt.
Jag kör motsvarande, fast det heter Commander, CMD, ER. Och jag tror att det är den här Git Bash som man får med när man installerar Git. Fast den är wrappad på ett mycket mer aptitligt sätt.
Jag undrar om inte det är den som använder MingWin. Och ConEmu tror jag använder... Ja, jag vet att det finns ju SigWin också.
Just det, precis. Det är lite olika
ja.
Dialekter av samma sak, känns det som. Men det har inte kommit någon riktigt bra native shell. Vilket är konstigt med tanke på att man numera kan köra Ubuntu liksom native i Windows. Så man kan gå till Windows App Store och hitta Ubuntu och ladda ner det. Och liksom, jag har inte provat det själv, men jag har sett typ Scott Hanselman köra det. Och det är jättehäftigt.
Ja, jag har provat det. Men jag har inte riktigt, jag har inte hunnit kika mer än att bara testa.
Mm.
Det verkar väldigt lovande.
Mm. Men är det liksom en VM som är lite bort abstraherad så att det är en VM men ändå inte? Eller jag vet inte riktigt hur de löste.
Nej, jag tror att jag är inte helt hundra på hur det funkar heller, men...
För jag vet att i början när de precis lanserade, då var man tvungen att ha Hyper-V installerat för att det skulle funka. Är det så fortfarande, vet du det?
Jag vet om det är ett krav, men jag hade Hyper-V innan.
Mm. Okej.
Okay. Det kan mycket väl vara så.
Jag skulle vilja återigen cirkla tillbaka till VI.
Mm.
För du upptäckte det och så såg du att man kunde få en produktivitetsboost. Men det krävs ändå ganska mycket för att man ska lära sig det. Hur motiverar du dig själv att fortsätta med det?
Ja, det jag har sett att det faktiskt har blivit att jag verkligen lär mig om jag får använda det på jobbet. Det måste finnas tid för att få lära sig det, tror jag, på jobbet. För att det är där jag sitter mest och kodar. Jag hade den möjligheten på min förra anställning. Att sitta med Vim. Och sen finns det alltid nya kommandon att lära sig. Det tror jag är det roligaste, att du kan alltid göra någon sak smidigare, eller det finns alltid någon lättare väg att göra det på. Det är som att det aldrig tar slut riktigt, allt som man kan lära sig. Så. Men annars är det bara att sitta och nöta det. Mm. Jag ser inget annat sätt än att bara nöta och nöta.
Och hur håller man det roligt med nötningen?
Ja, i Onni finns det ju, har de någon sorts liten tutorial man kan gå igenom när som helst, inbyggt i Editon. Så att du kan, vill du träna på hur man navigerar mellan rader till exempel, så går de igenom steg för steg och på slutet så ser du, ja, du har klarat den här tutorialen på den här tiden. 2 sekunder snabbare än förra gången. Och på så sätt så håller man sig så att säga i form då.
Gamification.
Ja, och det är väldigt smart gjort tycker jag.
Finns det några, kan man jämföra sig med folk också? Finns det så här leaderboards online?
Nej, inte vad jag sett, men det var ju en bra idé.
Mm.
Bara för att se verkligen att det är... Ja, men jag tycker det var en jättebra idé av dem för att hålla sina VIM-skills fräscha då.
En annan editor från samma era är ju Emacs, men den har ju inte alls haft samma genomslag tycker jag. Eller vi kan, som du säger, så kan man ju bara ha vi som en plugin till sitt ordinarie IDE, medan Emacs är det är ju nästan ett operativsystem i sig som råkar ha en texteditor som
Ja, det är väldigt så tydliga läger där. Om jag, när jag har hört andra utvecklare, då är det antingen Emacs eller Vim. Och det finns, båda tycker att sin uppsättning är bäst. Och, så att, men anledningen till att jag tycker att Vim är så användbart är att det finns ju nu i alla Linux-miljöer, så är det jättestor chans att du kan hitta eller att du har tillgång till Vim. Alltså om det är allt från en liten container till att du går in på, ja, du remote in på en server. Det kommer ju alltid finnas en stor chans att det finns installerat. Så däremot Emacs vet inte om det ingår sådär.
Mm. Nu sa du något intressant, för du sa Vim.
Mm.
Vad är skillnaden på VI och Vim?
Vim är ju VI Improved. Mm. Så det de har gjort tror jag är att de har utökat då... Jag vet inte om det är att de utökar med kommandon, men jag tror att det handlar mycket om att göra mer användarvänligt. Tror jag. Ja, så det är väl därför jag säger Vim.
Just det. Och det är VI eller Vim som brukar finnas när man...
Då är det VI.
Så. Just det. Nano nämnde du förut också. Mm. Och den är ju tämligen vanlig.
Precis.
I alla fall Ubuntu... brukar ha den, men Red Hat och vad heter open source varianten av Red Hat, den heter den heter CentOS.
Mm.
De tror jag inte brukar ha Nano per default, så man kan inte lita på att ha dem installerade.
Nej.
Men den tycker jag ser väldigt snarlik ut, snarlik Emacs.
Mm-hmm.
Så jag undrar om det är liksom någon nedbantad variant av... Det måste jag nästan kolla upp och lägga i show notesen.
Mm.
Någon länk till det. Jaha, om vi tittar framåt 2019. Finns det något som du ser fram emot? Vad tror du? Vad, om du tittar i din spåkula, vad tror du att vi får se 2019?
Generellt inom utveckling
ja.
Eller någonting? Ja, jag tror verkligen att TypeScript kommer att ta över allt mer. Just den här att få det typer och stöd i editor när man skriver JavaScript är så otroligt bra att ha, märker jag. Så att det tror jag verkligen att alternativen då är till TypeScript vore då att man använder någonting som Flow som Facebook tror jag har tagit fram. För att få hjälp med typer i JavaScript.
Mm.
Men de felen man upptäcker redan innan man kompilerar via Visual Code till exempel.
Mm.
Är det sparar så mycket tid för oss utvecklare. Så jag tror att mer anammar TypeScript i sina projekt. Det tror jag bara kommer öka.
Jag läste en väldigt intressant artikel som jag inte kommer på vem som skrev det, men den argumenterade för att ha ett typat språk är att få ett helt batteri med enhetstester gratis. Mm. Och jag tycker om den beskrivningen, för den visst, det är lite mer tankeverksamhet, lite mer verbost, men man får ändå så pass mycket gratis.
Mm.
Och jag vet att du sitter med React eller TypeScript i React också.
Om jag får välja så skulle jag välja den kombinationen. Men om man utgår från den som jag tror det ser lite som används främst inom React och Create React App, så har man ju stöd för att skriva sin kod i TypeScript-filer. Men den kompileras ju inte via TypeScript utan via Babel.
Mm.
Så att då kan du skriva i TypeScript, men själva kontrollen av typer kommer inte göras. Så då får du ha både och.
Mm.
Men kompilering via Babel går mycket fortare än TypeScript. Jag tror att det är det många brukar, jag tycker i alla fall, tycker det är lite jobbigt.
Men. Mm. Ja, spännande. TypeScript har ju varit på gång väldigt länge, och det är samma sak. Det är lite, man kan dra paralleller till VS Code där det fanns flera konkurrerande implementationer av typ av JavaScript. Men så vann Microsofts variant, och det var väl i samband med typ Angular 4, eller var det Angular 2 som skrevs om från scratch i TypeScript?
Helt i TypeScript. Och den vad heter det, samarbetet där med TypeScript från Microsoft och, och Angular som togs fram av Angular 2 av Google, och så har det vuxit fram i, jag tycker det är jätteintressant. För att de är ju, ja, jag tror att Angular har gjort jättemycket för TypeScript som språk.
TypeScript ska vi hålla ögonen på under 2019.
Ja, det är min tips.
Tack så mycket för att du ville vara med och prata.
Tack väl.
Och vi hörs nästa vecka. Ha det fint, hej!
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.